Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. För tillfället så jobbar jag mycket med min sitcom Mina Problem som har fått strålande recensioner i Svenska Dagbladet och på massa andra ställen. Det är kul! De två första avsnitten hittar ni gratis på YouTube. Tack vare alla donationer som jag fått in på Swish så kan jag fortsätta göra det här projektet just nu. Och jag är jävligt glad för det faktiskt. Jag är sjukt tacksam för alla bidrag givetvis. Och vill du också hjälpa till så att ännu fler avsnitt kan göras så swisha på nummer 0760 72 47 28. 0760 72 47 28. Apropå 28. Den 28 februari så uppträdde jag på Svenska Stand-up-galan i Stockholm. Med Nisse Hallberg bland annat. Detta gig och alla mina andra gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Den här podden får ni också jättegärna stötta på patreon.com/arkivsamtal genom att pytsa in ett par dollar kanske per avsnitt så att den här moderna ekonomin i den alternativa nöjesbranschen kan fortsätta att funka så bra som den faktiskt gör. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal! Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johannes Finnlaugsson.
Ja.
Vi sitter i en hemmabyggd studio i Los Angeles. I en walk-in closet i en Airbnb-lägenhet i Pico Union, nära Koreatown.
Ja, enligt Airbnb så var det Koreatown, enligt vad vi har kollat upp när vi inte sett en enda korean i närheten. Pico Union, mycket El Salvadorianer.
Mm. Vi, idag så ska vi prata om amerikansk humor.
Det är ett brett ämne.
Det är det, ja.
Ett jävla brett ämne.
Men jag vet att du är ett fan av amerikansk humor.
Ja, inte all amerikansk humor.
Nej, men...
Men mycket.
Men skulle du sträcka dig till att amerikansk humor är din favorithumor?
Om jag ska dela in humor i nationalitet så är det nog det, ja, tveklöst. Det finns bra svensk humor. Det finns enstaka bra brittisk humor. Andra länder bemästrar språken för dåligt för att avgöra.
Mm.
Men amerikansk humor finns mycket roligt. De är bra på det.
Ja. Och jag är också fan av amerikansk humor. Jag har du läst boken The Comedians? Där de tar ett ganska brett grepp om amerikansk humor. Den har en omslag som anspelar på Beatles-skivan Sgt. Peppers.
Just det, jag tror jag har läst bitar av den när jag har slaggat på din soffa eller din uppblåsbara säng.
Mm. Min asaklitt.
När jag har fått uppleva The Asaklitt Experience så har jag nog läst den. Men jag tror inte jag läst den från pärm till pärm.
Nej. Men du är lite fixerad vid SNL. Har jag fått för mig. Eller fixerad kanske jag tar i. Men du pratar om SNL nästan varje dag.
Ja, det är ju ofta det kommer upp, ungefär som du har Seinfeld-referenser.
Just det. Saturday Night Live ska vi då säga att det
ja.
Jag har pratat väldigt mycket om Seinfeld i den här podden, så vi kan ju kanske börja med att du beskriver lite vad SNL är för någonting.
Det är en livesänd sketch tv-program som hade premiär 1975.
Mm.
Och sen har gått lördagkvällar sent, jag tror 23.30 började, eller 23.00. Direkt sent med sketcher, och en massa, så här 90% av de som blir stora filmkomiker har gått via SNL ofta. Will Ferrell, Eddie Murphy, Bill Murray, Kristen Wiig, alla möjliga.
Chris Rock, Jim Carrey.
Ja, nej, inte Jim Carrey.
Nej, just det, han blev nekad. Det finns ett sånt audition tape som han gör, som det är rätt bra tycker jag. Alltså, eller ja.
Han, men han fick göra In Living Color istället. Eller han kan vara redan hade gjort det när han gjorde audition. Det var ju det svarta
humorprogrammet.
Men han fick vara med trots att han var vit.
Mm.
Och var en stjärna där.
Just det. Apropå svarta. Det har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Eftersom svarta dricker dryck.
Ja, väldigt konstig övergång.
Och här kommer alternativen. Diet 7-Up. Diet Pepsi. Minute Maid original. Premium original.
Det är apelsinjuice.
Ja, det är apelsinjuice. Colt 45. En så kallad 40. Med malt liquor. Känd bland annat från Afroman-låten Colt 45, som lagom till hans skivsläpp bytte namn till Crazy Rap.
Var det någon sorts Kiki Danielsson-situation? Eller nej, Lotta Engberg var det, va? Fyra bugg och en Coca-Cola, fick inte heta det. Utan bytte då namn till
Bugaloo dansar rock'n'rolla.
Just det, så
är det. Den bytte nog namn till Bugaloo bara.
Ja, okej, men hon sjöng då
Bugaloo dansar rock'n'rolla.
Ja. För de fick inte ha varumärken då, fyra buggar och Coca-Cola. Bara att Afroman skulle vara med i Melodifestivalen och inte fick ha varumärkesnamnet Colt 45 i titeln.
Det är möjligt.
Det kan vi bara förmoda.
Mm. Sen har vi Bud Light, förkortning av Budweiser Lightweiser. Diet Snapple, Nescafe. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Även Diet Coke.
Finns det?
Ja.
Det har inte jag sett. Diet Pepsi har jag sett.
Nej, men jag i burkar.
Ja, ja, just det.
Mm.
När jag möts av faktabackar.
Men tråkmånsar och nejsägare, det sägs att vattnet här gör dig diarré. Så det är lite att leva on the edge och ta det.
För er som vill ha lite för mycket information, så har jag diarré as we speak.
Inte att det rinner ur dig medan vi spelar in detta. Det hade varit obehagligt. Då hade jag faktiskt gått ur den här lilla garderoben.
Alltså, att ha diarré, måste det vara, har man bara det medan det rinner ur?
Det lät, när du sa as we speak, så lät det väldigt, väldigt här och nu.
Ja. Men jag har ju också druckit ganska mycket av vattnet.
Ja.
Har du, men det har inte du gjort?
Nej, inte så mycket.
Och du har inte fått diarré?
Jag håller någon sorts vanlig semester...
Diarré?
Ja, men semesterkonsistens på avföringen. Lite så här, lite bland... Vad heter den skalan?
Bristol Stool Chart.
Ja, just det. Jag vet inte... Jag är nummer 7 på det. Jag vet, vi kan inte den.
Det är nog extremt löst, tror jag.
Okej. Okay. Nej, men man dricker ju en bunt öl och sånt också. Man är inte helt hälsosam. Det kan ju bero på din diet också, bestående i övrigt av... det är mycket Cheetos.
Flaming Hot Cheetos, Fruit Loops.
Och Flaming Hot XX Extra Hot Cheetos.
Och mycket starköl.
Ja.
En del malt liquor.
Så att det är förmodligen vattnet som är boven i dramat.
Men jag tänkte i alla fall ta en Bud Light.
Jag tar nog också det. Alltså de här 40-sarna är ju det ballaste alternativet att ta av det vi har. Men jag vet ju också att de är lite avslagna och gamla. Så jag tar nog en Bud Light jag också.
Jag prioriterar njutning framför att vara flippig den här gången. Det är någonting man aldrig ska göra egentligen. Men, men då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna.
Ja.
Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Det är ingen grej längre om det här inslaget är måttligt populärt eller omåttligt längre.
Nej, det var först, det var ju först omåttligt populärt.
Ja.
Och sen tyckte jag att när jag hade glömt det någon gång så var det för få som brydde sig.
Ja.
Så då så började jag kalla det för det måttligt populära inslaget Välj drycken.
Mm.
Och sen var det några personer som då ville att det skulle bli omåttligt populärt igen. Jag tror att Pocari Sweat, som han kallar sig, som är väldigt aktiv och kanske även en av grundarna bakom Arkivsamtal eftersnacksgruppen på Facebook. Han var väldigt engagerad i att inslaget skulle bli
omåttligt populärt. Man märker att han är engagerad, att han har valt namn
efter en populär dryck.
Han har skapat ett Facebook-konto i namnet av en... bytt han sitt tidigare Facebook-konto så att det nu hette Pocari Sweat? Eller startade han ett nytt, tror du? Eller hon?
Jag är ganska övertygad om att det är en han. Men jag vet inte om han startade ett anonymt konto för att vara
flippig.
För att vara flippig. Men han i alla fall... Till slut så skulle jag försöka muta mig och sa, hur mycket pengar ska du ha för att inslaget ska bli omåttligt populärt igen? Då skrev jag 40 spänn.
Nej.
Och då fick jag hemskickat 40 kronor i kontanter och en Strong Zero, tror jag också, som man bara slängde in som en liten bonus. Mm. Den japanska alkoholäsken.
Just det.
Som är känd som något av en game changer i min bekantskapskrets.
Mm-hmm. Vilket game var det den förändrade?
Man blev full, alltså man blev så full så snabbt av den så att man blev lite personlighetsförändrad.
Aha.
Det känns som att allting ställs på sin spets efter man har druckit en
Strong Zero. Vi testade väl den när vi var i Tokyo?
Ja, jag drack den, för jag vet inte om du gjorde
det. Jag minns inte att du blev totalt personlighetsförändrad.
Det var för att du också drack den. Ja, så att du blev...
Vi blev helt olika. Du pratade inte alls om olika japanska drycker. Och hur de påverkade folk i din omgivning.
Och du pratade inte om SNL.
Nej.
Mm, amerikansk humor var veckans tema. Var ska vi börja någonstans? Vi är ju i LA nu.
Ja.
Och vi har tagit del av en del amerikansk humor.
Ja, vi har sett stand-up comedy främst. Det är ju typ, om man vill säga live comedy här, så är det väl stand-up och så är det improv. Jag har inte varit på någon improv.
Nej, men nu,
det är ju oftast sämre.
Vi har sett lite storytelling.
Mm.
Som är då en form av, alltså det är nästan som stand-up fast som berättar bara historier, som det behöver inte vara speciellt roligt.
Nej, det är väl ett ursäktande. För de som bara vill ha saker och get off their chest och inte har lärt sig hur man får dem roliga. De vill nog gärna få skratt. De lägger in små grejer som ska få skratt, ungefär som ett bröllopstal. Det är ofta tråkigt.
Ja, det, men samtidigt så är det, jag har märkt att det är en trend i stand-up-komiken i LA. Med storytelling också. Eller en tradition kanske snarare än en trend. Att det är mycket vanligare att stand-up-komikerna berättar långa, långa historier. Mm. I New York är det lite mer skämt.
Jag tror det kan vara lite en generationsfråga också för komikerna.
Mm.
För att jag får för mig att... Alltså det var ju en trend, den började för kanske 10 år sedan. Känns som när de var... Allt skulle vara mycket mer personligt.
Mm. Och, vilka liksom, var det som liksom gick i bräschen?
Jag tror dem? Det var mycket med när Mark Maron började med sin podd WTF, så det är lite mindre än 10 år sedan. Men det var väl dels Louis C.K. liksom, att han, hela berättelsen om hans framgång var ju, oj, han blev framgångsrik när han slutade bara dra skämt utan började bli personlig och berätta om sina ungar och hur mycket han hatar att vara frånskild och hur mycket han älskade att runka.
Mm.
Som folk nu är helt chockade över. Att han inte bara pratade om det, utan också han gjorde.
Älskade det på riktigt.
Ja, en jävla ögontjänare.
Mm.
Även om man vill att tjejerna jobbar med ska vara det. Men och då fick jag för mig, och sen kom ju den här när Tig Notaro berättade att hon hade cancer.
Mm.
Hon blev väldigt omtalat. Hon gick ut på scen. Hon hade fått besked att hon hade diagnosen att hon hade cancer. Liksom några dagar innan.
I pattarna eller vad?
I pattarna, ja.
Mm.
I en eller flera pattar. Jag vet inte mängd pattar hon hade fått cancer i. Men en till två. och då blev det en grej. Och då liksom confessional comedy.
Just det.
Har folk kallat det. Jag vet, Norm Macdonald har en annan väldigt rolig ståuppkomiker som jag hoppas vi ska se i den här resan. Vi har kollat upp. Han ståuppar en bit bort. Mm. Men ändå i the greater Los Angeles area. Så vi kan också se honom. Men han klankar ner på confessional comedy. Att han tycker det är så här, vad fan, prata om döden eller något sånt här. Men varför ska du prata om typ din fassas död? Allas fassa har dött. Det är hans grej.
Men är det inte han som har mycket, eller blanda ihop honom med någon annan som pratar om när hans mossa, när han hjälpte sin mossa att dö?
Det är, vad heter han? Doug Stanhope. Ja, nej men Norms var väl mer, han, det verkar som han riktas, det var ju någon radiointervju bara han pratade om detta.
Mm.
Och det känns som han riktar sig väldigt mycket mot Tig Notaro när han sa inte hennes namn.
Nej.
När han sa så här, åh, komiker som kommer ut och berättar, åh, min mamma dog och jag är sjuk i det och det.
Mm.
Och så gör han en grej om att han tycker det är liksom modigt när man inte bara söker sympati genom att berätta sina sorger för andra.
Ja, nej, men det handlar väl inte bara om sympati. Alltså, det känns som igenkänning.
Jo, precis,
är ju en stor del av humor. Och då liksom om man känner igen sig i saker som man kanske inte riktigt har vågat prata om.
Jo,
sånt,
absolut. Så kan det vara... Men då tror jag hans case är att då är det bättre att prata om... det är mer allmänna termer. Eller så här, prata om döden. Eller så. Och inte göra det specifikt om just din situation. Och få den att verka som helt unik. För det är det jag fick för mig alltså, när jag var i New York för några år sedan.
Mm.
Att man märkte det då. Att på open micsen så att komikerna hade så jävla få skämt, tyckte jag. Och så få grejer som bara var roliga idéer. Utan det var väldigt mycket att de skulle berätta om sig själva.
Mm.
Att så här, min syster försökte ta livet av sig förra året.
Mm.
Skämt på det.
Ja, nej men jag håller inte med Norm att jag tycker att folk ska berätta om det personligt. Alltså så här, om man berättar så här, det här har jag varit med om. Och det antyder ju inte att jag är unik, utan det är snarare tvärtom att det här har jag varit med om och jag gissar att väldigt många andra har varit det. Men om jag berättar om mina upplevelser ur det perspektivet, och det är klart
ja, om man gör det bra så blir det så. Men,
jo, man har mycket skämt för det. Det är ju dåligt när man inte har skämt. Men...
Jo, precis. Men jag tycker det är snyggare att kunna kanske prata, få det att kännas personligt och liksom... Jag vet inte, jag tycker att trenden var för några år sedan att så himla mycket så här, istället för comedy, något personligt.
Mm.
Då tycker jag det blev bara så här, oj vad tagen jag blev av att du vågar berätta att du skadade i armarna när du var tonåring.
Mm.
Och så, det ser jag för fan på dina ärr, du behöver inte stå och berätta på sig.
Nej, alltså jag är emot när man inte har skämt, men jag är för... Mm. Väldigt personligt och väldigt skämttätt.
Men jag tror det är grejen, till exempel att du då ser det som att här i LA, att man mer kör stories.
Mm.
Att jag tror det är bara liksom nyare komiker när det finns så många komiker som ska konkurrera.
Mm.
Då måste de nischa sig genom att berätta just deras grejer. Och då sina blir det mer stories än att det blir skämt. Liksom. Mm. De har inte bara skämt om en brödrost. Utan de måste ha en något personligt att berätta. Och då blir det mer storytellingen, det blir skämt.
Ja, vi har sett, jag tänkte på en ståuppkomiker som heter till exempel Sean White, som vi har sett två gånger.
Ja.
Men han kör ju lite både och. Alltså han kör personliga stories och sen så kryddar han det ganska mycket med skämt. Eller han i alla fall avslutar med någon form av one-liner om att han har bott i Hongkong. Kommer du ihåg hur skämtet var?
Skämtet är att han har bott i Hongkong och det konstigaste med att bo i Hongkong är att det är 12 timmar i framtiden.
Mm.
Och låt mig berätta för er om framtiden. Bara en massa kineser.
Mm.
Det var skämtet. Det var ett bra skämt.
Ja, det var ett bra skämt. Och, ja, men han känns som en som lyckas kombinera storytelling och one-liners.
Han hade också en bra bakgrund om man ska vara sån modern amerikansk komiker. Tragik i bakgrunden. Brorsa död, mamma död.
Ja.
Fassa fortfarande levande, gift med någon suicidal
opiodknarkare. Just det. Och han verkar komma från någon form av white trash bakgrund. Ja. Men jag tyckte att det var... alltså speciellt om man jämför med Sverige också, så är det mycket längre historier och de liksom komikerna verkar avsluta med liksom, deras bästa liksom, deras closer som de avslutar med ofta en lång anekdot som är ett likt storytelling. Men om vi då ska ta det tillbaks till stand-upens vagga eller vad man ska säga i amerikansk humor, så var det ju en del one-liner-komiker som sa Henny Youngman till exempel.
Take my wife, please.
Det är han mest känd för. Jag tror han spelade ganska mycket fiol också.
Han är också lite mindre känd för.
Ja, men han spelade fiol och så drog han one-liners mellan. Han kan, alltså istället för... Han kanske liksom spela små vignetter mellan sina skämt.
Mm.
Jag har bara hört någon rätt risig inspelning med honom. Men det var roliga skämt. Han var en... Det var någon som beskrev som en sån typisk judisk komiker som gjorde 300 gig om året.
I The Catskills.
Det tror jag att han gjorde. Catskills Mountains var... Det var ju ett turistområde som... Det var väldigt mycket judiska pensionärer och judiska familjer i allmänhet som liksom turistade i Catskills. Det blev ett berg då, bergsområde ovanför New York State, tror jag. Mm. Och dit åkte många... Stöpkomiker är idag, var det på 50-talet kanske?
På det de på engelska inte kallar afterski.
Mm.
Kanske.
Det här var det skid. Jag tror mer att det var, för det var på sommaren också.
Okay.
Har du sett filmen Dirty Dancing?
Nej.
Men den utspelar sig i Catskills.
Ja.
Och jo, jag... är liksom, det är ju inte en skidsemester med på där, utan det är ju liksom bara...
Ja, för mig att det kan vara sån... om man åkte dit på vintern, kanske lite skidor.
Kanske.
Om man åkte dit på sommaren, trevligt häng.
Ja,
jag vet inte, jag har inte varit där.
Nej, inte jag heller. Och jag tror inte stand-up är så lika stort där längre.
Nej, men det var väl... Och Henny Youngman och de var väl i traditionen då, att en massa one-liners.
Mm.
Och sen på den tiden var det väl också att de inte var supernoga med vem som hade skrivit vad, utan de drog vitsar.
Ja, det var väl de kanske såg sig mer som coverband då. De skulle underhålla en publik och det var inte lika viktigt att vara alltså personlig eller ha skrivit allt materialet själv.
Nej, precis.
Utan det viktigaste är bara för gamlingarna att skratta.
Ja.
Men sen en person som var väldigt betydelsefull i utvecklingen att göra stand-up mer personlig. Det var en man som du... Jag övertalade dig lite att köpa en biografi av honom nu.
Richard Pryor.
Ja, Richard Pryor. Jag läste ut en biografi för ett tag sedan och det var ju spännande, för han var ju då... Han har levt ett ganska speciellt liv. Som
ja,
kanske...
han hade ju också bra liksom... När han väl ska vara personlig så har han bra källor att ta av. Han har liksom... född på bordell.
Ja, han växte upp i ett horhus. Eller på en bordell. Och hans mamma var väl bordellmamma, före detta prostituerad. Och
hans pappa var bordellpappa.
Och ja, men hallick. Men det fanns... det var ju väldigt, väldigt mörkt. Alltså jag tror inte... Dels kanske inte han visste de liksom, alltså han, det var ju misshandel och det var liksom sexuella övergrepp inom familjen och han blev utsatt för Inte, han blev våldtagen liksom. Spoiler själv, Richard
Pryor. Mycket, jag har fortfarande inte läst
nej, just det.
Boken. Nej. Jag vill säga, wow, ännu en våldtäkt. Jag blir glatt överraskad.
Men jag tror han skämtar kanske inte riktigt om de allra mörkaste delarna av sin
senare story. Så gjorde han väl det i alla fall. Eller, det var ju någon tillfälle när han tände eld på sig själv när han var hög på PCP.
Ja.
Det skämtar han väl om i sin special direkt efter liksom.
Jo, det skämtar han om. Men det går de igenom grundligt i den här boken om varför han gjorde det.
Ja.
Varför han tände eld på sig själv.
Det var att han freebasade och något gick fel.
Alltså jag tror att han knappt var speciellt hög när han gjorde det.
Okay.
Att det var bara så här ett...
En flippig grej.
Ja, en flippig grej. Att han var så spontan liksom.
Det låter jättekonstigt.
Att det var an act of improvisation.
Ja, ja.
Men att efter det så vågade han inte riktigt vara lika spontan. Och då blev
det,
han...
Apropå, det är en jätterolig... Jag tror det är i WTF-avsnittet då, WTF är den här podden som alla komiker som vill...
Ja, Mark Marons på intervjupodd.
Ja.
Förlagan till Värvet skulle man kunna säga.
Ja, precis. Och precis som Värvet, mindre intressant när det inte handlar om komiker, eller så, för mig. Men när han pratar med Robin Williams så nämner de något om någon gammal komiker som de halvkände eller så här, någon bekant. Och så säger en av dem så, just det, Robin Williams säger så här, du vet han tände eld på sig. Och då får jag Mark Maron så här, you mean to close? Alltså att han trodde att det var så han avslutade sitt set. Så bara, nej, alltså i verkliga livet, han försökte ta livet. Alltså,
men var det Richard Pryor?
Nej, det var någon annan.
Det är fler som har...
Ja, för det hade väl Mark Maron vetat att det var Richard Pryor tände eld på. Men det var någon som bara så här... De bara så, va? Alltså, de laddade ihop om man gjorde det på scen. Det var inte på scen. Det är svårt att följa annars. Men det är bra att ha det som closer. Då kommer komikern efter. Så, vad fan ska jag göra?
Jag tänkte på det apropå humor i Amerika och psykisk ohälsa.
Mm.
Vi satt och slöt tittade lite på TV häromdagen.
Just det.
Och då bara så, det var något nyhetsprogram tror jag eller någonting.
Det var lokala nyheter.
Och då så handlade det bara om, helt plötsligt så, fan det handlade om stand-up.
Ja. Och då var det ju så, man såg direkt att det var deppigt sånt här. Det har jag sett i Sverige också, att någon lokal reporter går på så här, någon komiker som inte är helt lyckad, som vill berätta om hur bra det går.
Mm.
Och då får lokalnyheten att göra ett inslag och så här, och följa med när den sluppar. Och det var samma här, att det var ju helt tomma lokaler.
Mm.
Och det var lite konstiga då fraser så här. Men skratten inför en fullsatt lokal tröstar honom. Så bara ser man bilder så här, det här är inte fullsatt. Det här var superdeppigt.
Men det handlar ju om stand-up comedy och depression.
Mm.
För han, den här stupkomikern som blir intervjuad, han påstår att hur många...
Det var
12.
Dussintals tror jag han sa. Av hans vänner hade tagit livet av sig.
Som också var stand-up-komiker.
Ja. Det inslaget började ju bara som att det var så här. Vi följer den här killen, han håller på med comedy. Och han har tidigare varit deprimerad. Men nu blir han glad för att han håller på med stand-up.
Och han skämtar om sin depression.
Ja. Liksom. Sen helt plötsligt säger han det om att dussintals av hans vänner tagit livet av sig. Och sen har de en intervju med en psykolog.
Mm.
Eller en psykoterapeut eller något. Som jobbar specifikt med komiker. Som
var det specifikt med komiker?
Ja, i alla fall det är det som experten var. Hon kan jobba med annat också. Men hon uttalade sig som expert.
Ja.
Om att många av de här komikerna är deprimerade. Och,
och hennes teori det var... Hon sa att väldigt många komiker är intelligenta.
Mm.
Intelligentare än genomsnitt av befolkningen. Och då får de för sig att de inte behöver söka hjälp.
Nej.
Att de själva kan då komma ur sin depression på egen hand eftersom de känner sig smarta.
Ja.
Men att det då leder till ökad risk för självmord och så vidare.
Ja. Men det är kanske också det här, om vi jämför som vi nämnde stand-up kontra improv.
Mm.
Så är stand-up mycket solo-grejer.
Ja.
I improv är det ju ett gäng.
Mm.
Så det är kanske inte bara att komiker är smartare och därför inte söker hjälp, utan man kan bli struppare om man vill göra saker på egen hand.
Kanske det. Men jag tycker ändå det finns väldigt mycket gemenskap inom stand-up.
Ja.
Alltså som Wilmer X uttryckte det. Du kan glömma dina ensamma stunder.
Ja.
När jag, innan jag började med stand-up så kunde jag ha mycket mer ofrivilliga ensamma stunder.
Ja.
Men nu så kan man alltid, om man bor i Stockholm kan man ju alltid gå ner till en stand-up-klubb, till exempel Big Ben, och träffa massa andra komiker som man känner.
Ja,
det och känns få sällskap. Ju... Och då mår jag ju psykiskt bättre om jag mår dåligt. Och
ja, det är lite som en fritidsgård.
Ja, verkligen.
Ja. Det är ju konstigt att du citerar den låten.
det är teknikens väl... under, tror jag den heter.
Ja, för där är det är också konstigt timing när den kom. För ja. Det är ju, du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens
under. För det var innan sociala medier.
Ja, det passar jättebra, typ när internet kom. Och
ja, det kom på 80-talet.
Men den kom ju liksom, nu finns faxen.
Ja, vad syftar de på?
Det är väldigt konstigt. Alltså bara att han var väldigt framkant och så framför sig vad internet skulle leda till. Han såg bortom år 2000. Vilma Pitt.
Men, nej, men så jag menar ju att det är botmedel lite mot psykisk ohälsa också.
Mm.
Men just det här att vara väldigt smart och tro att man inte behöver söka hjälp. Det påminner mig om en komiker i humorgruppen Specialisterna, som inte heter Albin Olsson.
Ja, just det.
Men jag kommer tänka på det också, så här, men hur smart är man egentligen då ifall man inte förstår vad som är bäst för sig själv?
Men det finns ju så många olika sorters intelligens. Va? Bobby Fischer, geni,
ja.
Men inte socialt. Inte,
nej, nej,
inte vad det gällde att sortera konspirationsteorier från riktiga teorier och så vidare. Jätteduktig på schack.
Ja, Bobby Fischer var en av de bästa schackspelarna genom tiderna.
Stephen Hawking, jättebra på teorier kring svarta hål. Mm. Dålig på rundpingis.
Ja, det kan man inte både på låg intelligens.
Nej, det är sant kanske. Det är svårt att veta om det är hans springförmåga. Eller
nej, men dåliga bollsinne.
Men dålig på att välja partner kanske. Det snackades som att hans fru slog honom.
Ja, han kan väl tända på det.
Kanske. Det är mycket vi inte vet. Det är mycket som hans dator bara sa i in private läge.
Nej, men så det var ju ett spännande inslag som kom på TV.
Ja.
Men det verkar vara, ja, jag vet inte. Jag tycker de flesta när man lär känna folk på djupet, väldigt, väldigt många mår psykiskt dåligt. Det är inte bara komiker.
Nej.
Jag tror det är lite...
De som mår bra lär du aldrig känna på djupet kanske. De har inget djup. De bara mår bra.
Ja.
Jesper Röndahl. Ingen lär känna honom på djupet för att han bara mår bra.
Jag tyckte det var en väldigt rolig del i roasten av Jesper Röndahl. Den kan ni för övrigt se. Den kostar väl att se på bakom betalväg på underproduktion.se.
Ja.
Men Marcus Johansson hade en väldigt rolig roast av Jesper Röndahl som gick ut på att han var felfri.
Ja.
Och att man kan liksom, man kan bli imponerad av, man kan åtrå någon som är felfri, man kan tycka väldigt mycket om, men man kan inte älska någon som är felfri. Och det kändes, ja, det var väldigt bra vinkel på den roasten.
Ja, ja, det var kul.
Det kändes hård.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Nej, men det finns ju, jag tror det är ganska olika. Att vissa, jag tror inte bara comedy är liksom bygger på mörker alltid, som vissa hävdar.
Nej.
Jag tycker också att det kan vara en lite fåfäng inställning. Där folk tycker att humor är lite finare om det är sprunget ur ett mörker.
Mm.
Jag kommer ihåg till exempel, gissa på att det var Henrik Schiffert, eller det kan ha varit någon från annan från Killinggänget, Robert Gustafsson och sånt där. Så snackade de om att humor kommer från en mörk plats.
Mm.
Och då försökte de verkligen så här, med ljus och lykta leta upp liksom vilken mörka platsen som först och främst, men till exempel en man som festar med en iller. Det är en väldigt ensam människa.
Ja.
Men jag tror inte riktigt att det kommer från... Nej, det är nog egentligen bara att det är en flippig grej. Och sen så har de skohornat in ett mörker. Ja. Verkligen.
För man hade ju lätt kunnat få in mer mörker i de manusen. Mm. Om man hade velat gå den vägen.
Sen å andra sidan så gillar jag ju det som kallas mörk humor.
Och det gör ju Killingen väldigt bra också i Fjärnans av brunt och sånt.
Där ja, det är ju tydligare mörk humor. Jo, det gör de också. Men jag gillar ju humornar, alltså den typen av chockhumor och rå humor och sånt är ju någon form av mörk humor också.
Ja.
Kanske det som ibland för kallas för galghumor.
Ja.
För att man skämtar så mycket om döden.
För att man skämtar så mycket om illegal abort.
men det vet jag inte riktigt varför. Det är nog bara för att jag tycker att man skruvar upp volymen på humorn på något sätt. Mm. Alltså när man skämtar om de största tabuerna som finns just nu.
Too soon-skämt till exempel.
Ja, det har ju du gjort dig känd för.
Eller skämtar om...
sexuella övergrepp mot barn.
Ja, men där tycker jag... du är ju i den kategorin som skämtar mycket om sexuella övergrepp mot barn.
Periodvis gör jag väl det mycket.
Och jag kan tycka att den genren i svensk comedy har blivit så tydlig tramsiga skämt att det inte känns som när någon snackar så ojär så hård mörk humor och säger ett skämt om att den är pedofil.
Mm.
Då känns det inte så mörkt och hårt tycker jag, eftersom det är så uppenbart trams liksom.
Nej, jag håller med. Jag tycker det känns mer som Tom och Jerry humor liksom.
Ja.
Jag tycker inte Tom och Jerry, där tänker man inte att det här är en skildring av
våld.
Av en våldsam relation. Då tänker man att det här är rent trams.
Ja.
Men när någon stupkomiker berättar om att hon har försökt ta livet av sig i somras. Och jag tolkar det som okej, det här låter som en sann historia.
Ja.
Då tycker jag det blir mörkt på riktigt.
Ja.
Då blev det liksom inte Tom och Jerry-humor av det. Liksom.
Nej,
och jag gillar ju Tom och Jerry-humor också. Nu kan vi inte skratta jättemycket åt Tom och Jerry. När de åker skridskor inomhus och sånt där. Men
du skrattar mycket åt hon här svarta hembiträdet man inte får se ansiktet.
Mammy Two Shoes tror jag att
det är.
Jo, men just... När det är omotiverad rasism och sånt kan jag ju skratta åt.
Mm.
Bara för att, ja, då blir det ju någon slags chock.
Ja.
Att man känner det här. Så här får man ju inte säga och göra.
Nej.
Och då blir det lite roligt. Men jag skrattar ju också åt när den typen av mörk humor som då är. När man till exempel, ja, nu måste det ju vara bra levererat också. Det räcker ju inte att någon går upp och berättar. Att de är självmordsbenägna och har försökt ta livet av sig. Liksom. Det blir inte roligt per default.
Nej.
Men görs det bra så är det ju rätt roligt också. För att också av någon chockverkan. Liksom, att man går upp, oj herregud vad det här var för privat.
Ja, ja men det kan ju vara jävligt roligt. Sen blir det ju när man har sett mycket comedy. Att det är svårare och svårare att få dem ont i magen känslan.
Ja.
Men när det kommer någon sån så blir det jävligt roligt liksom.
Mm.
Om det är roligt samtidigt, såklart.
Vilken amerikansk komiker tycker du att du själv är mest lik humormässigt?
Jag vet inte fan, alltså, när jag började så var jag, ville jag köra one-liners. Då var jag väldigt så här, Zachary Lefinakis, Mitch Hedberg, Dimitri Martin. Sen slutade jag med det ganska snabbt. Jag börjar mer med, jag skrev ju väldigt mycket liksom skämt, men jag vände ihop dem mer. Och då blev det lite så här, alltså, ett tag var det väldigt mycket Sarah Silver, men också att det var, man hittar så här, var är ett opassande ämne? Var ironisk rasism? Man sa något som lät som, här är jag på rätt sida i debatten. Och sen säger man något fruktansvärt, man är en idiot. Men man tror att man är en fin antirasist, men man säger något rasistiskt, till exempel.
Det finns ju ett sätt att, liksom att skriva humor på som är, nu ska jag försvara någonting som nästan alla tycker är helt oförsvarbart.
Ja.
Och då är det känns, det är ett recept för att göra humor.
Ja, precis. Men annars är det Norm Macdonald är mycket också liksom på han skämtade också speciellt när han var på Weekend Update i SNL då, för att återkomma till det. Han var ju, höll i deras liksom nyhetsdel.
Just det, du jobbar ju mycket med nyhetshumor också.
Ja, precis. Men när han höll i det så var det ju väldigt mycket liksom cyniska och vassa skämt liksom. Och han, framförallt gjorde han jättemycket roligt kring O.J. Simpson-rättegången och jättemycket roligt kring Michael Jackson. Och sådana skämt gillar jag också.
Liksom, när man, svarta.
Precis. När man skämt om opassande ämnen och få till en vass jävla one-liner på det liksom.
Ja.
Som jag, det är väl det som är mest likt i min året är 2018 som finns ute nu på Spotify, mitt album. Och jag har gjort sådana årskrönike stand-up liksom. Då blir det ju nyhetshumor.
Just
det. Det är rätt mycket Norm Macdonald influerat skulle jag säga. Från hans Weekend Update-tid. Sen hans nyligare stå upp är jag mer att jag vill kanske vara mer som honom än vad jag lyckas vara. Jag tycker han har väldigt långa, bra rutiner om vissa saker som jag hade velat ha lite längre, starkare, allmänna rutiner. Jag vet till exempel, jag hade ett skämt som jag var lite så här, det var nästan tur att jag inte drog det skämtet med, för då hade jag blivit irriterad på när Norm Macdonald kom och hade det. För att jag hade varit tvungen att stryka min. Men jag hade en idé för några år sedan som jag då inte körde som, för jag tyckte det var för litet, Mitch Hedberg-skämt. Mitch Hedberg har one-linern, alkoholism är en sjukdom. Men det är den enda sjukdomen du kan bli utskälld för att du har. Only disease you can get yelled at for having. Otto, you're an alcoholic. Otto, you have lupus. One of them doesn't sound right. Men då hade jag idén om att alkoholism är en sjukdom. Men det är ju, om man jämför med andra sjukdomar, det är ju en sjukdom som ger dig en massa balla minnen. Att du har många fler så gamla alkisar som berättar, oh, shit, minns du när vi söp som fan, sen bara vaknade i Amsterdam och inte kom ihåg hur fan det var sjukt. Medan man inte berättar så, minns du den cellgiftsbehandlingen vi hade när man har andra sjukdomar. Så då, men då drog jag inte det, för då var jag liksom så nojig att man inte skulle efterlikna andra, för då tyckte jag var för likt i premissen med Chedbergs one-liner. Men sen några år senare kom ju Norm Macdonald med sin perfekta jävla rutin om alkoholism som sjukdom och jämför det så här, jag har ju sjukdomen alkoholism och min
är han alkis?
Eller, i alla fall den premissen i det skämtet. Han har väl gällt att supa i sin dag, tror jag. Han är compulsive gambler också. Men då jämför han med så här, och min farbror, han har ju den här ändtarmscancer. Och så bara jämföra de två sjukdomarna och hur, och liksom göra en lång rutin av det som är så jävla bra.
Men är det då att alkoholism är en bättre sjukdom än,
ja, till precis, exempel? Det är, så här, det är en sjukdom, men när man berättar om sin sjukdom, så den med ändtarmscancer berättar så här, det har en ständig malande smärta som då och då utbryter i mer akut smärta. Och det kommer blod ur mitt anus. Men alkoholism är så här, I like beer. Och ibland träffar jag en kvinna med samma sjukdom och så går vi hem och knullar. Så där var det ju en sån, att jag blev irriterad mig själv så här, när jag hörde den rutinen, att varför tog jag inte den och försökte göra den bra för några år sedan, istället för att stanna vid tanken, det är för likt Mitch Hedbergs. Mm. Men sen var det ju tur då, för att Norm McDonald gjorde ju den bättre än jag någonsin hade kunnat göra. Så det hade varit störigt att ha den, och sen kommer han, och så måste jag stryka min.
Ja, det hade varit störigt. Vem är det som har? Det finns en annan one-liner om alkoholism som jag tycker är väldigt rolig, som jag sa. Jag är shopaholic, fast med alkohol istället för shopping.
Ja, är det inte... Jag tror det är Dimitri Martin.
Det har,
att han är chockoholic. Det fanns en t-shirt också som typ The Onion sålde, som I'm a chockoholic. Alltså choklad chockoholic but with alcohol.
Mm, ja.
Och det finns så här, jag är arbetsnarkoman fast med knark.
The Onion, det är amerikanskt också. Mm. Nej, det var det en papperstidning från början?
Jag tror de gjorde den som papperstidning från början, men nog väldigt i samma veva starta på nätet.
Mm.
Det är något universitet. Några killar som gick på ett universitet.
Mm. Ja, men så det var kanske som typ för The Harvard Lampoon var ju liksom en universitetstidning som sen blev National Lampoon.
Ja, precis. Men The Onion är inte, som jag förstår det, lika liksom traditionsburen, utan den startade väl där i slutet av 90-talet. Liksom.
Mm.
Som jag fattade. Så jag tror det var liksom ungefär samtidigt, både pappers och nätet.
Ja. Det finns ju den traditionen i Sverige också med studenttidningar. Toddybladet till exempel. Du och jag har vuxit upp i Lund.
Ja.
Jag har väl lite mindre än du. Men,
du märkte så att du trodde jag skulle smäcka ner på dig och anklaga dig för att vara från Hjälp.
Ja, alltså jag tycker det är coolare att vara från Hjälp än från Lund. Det är en roligare och håla och claima på något sätt. Lund känns, det är lite negativt belastat med hela studentlivet och sådär liksom. Så att jag känner inte så mycket stolthet i Lund. Nu är det ju lite patetiskt att känna stolthet av vad man från Järup också, men det är ju lite roligare att det är så, en så liten.
Har du rimmat på Järup i någon låt?
Det vet jag inte. Jag kan inte komma på det på rak arm. Har du några rim spontant på det?
Nej.
Men Toddybladet, kommer jag ihåg, det var ju liksom, det var kanske ingen studenttidning, men den gjordes väl av studenter.
Ja. Jag vet inte om det var någon... också kring Lundakarnevalen att de tryckte så här programblad med nyhetsparodi och sånt också. Som jag kommer ihåg, jag tyckte det var roligt.
Mm. Ja, men det var det ju. Men Toddybladet, du måste ju nästan säga att det var en tidig inspirationskälla för mig inom humor. Mm. För jag tyckte det var väldigt skoj. De hette olika saker varje år, tror jag. Och det var ofta parodier på andra tidningsnamn. Det var ju så här, istället för Dagens Industri så var det så här, Magens Industri. Mm. Och så hade de kanske en spy eller någonting. National Geographic blev National Pornographic. Men jag minns en serie som de hade då runt... Det här var då när Gulfkriget härjade.
Första Gulfkriget?
Mm. Saddam Hussein och...
Kuwaitkriget.
Ja, Kuwaitkriget. Mm. Kallade man det andra för Gulfkriget?
Irakkriget kanske man sa mer där.
Ja.
Kuwaitkriget och Irakkriget, för att skilja dem.
Ja.
Men båda är väl i...
Ja, men Kuwaitkriget, då kommer jag ihåg det var en tecknad serie i Toddybladet som hette Saddamse, världens magstarkaste björn. Och då var det en Bamse-parodi där Bamse var Saddam Hussein.
Hittade de honom då som Bamse fast med mustasch och basker?
Ja, det
eller
var något sånt.
Eller hittade de ansiktet så att han skulle se ut som Saddam?
Nej, han ser ut nu mer som Bams i ansiktet fast hade de här attiraljerna. Det är nog det lättaste sättet att lösa det på. Ja. Jag minns inte exakt. Men
det låter rätt kul.
Mm, det var kul. Och så var det då hans sidekick, Lille Skudd. Skuddmissilen var ju den.
Ja, Lille Skudd.
Och istället för Skalman så var det Salman. Som var Salman Rushdie.
Mm. avancerad subversiv satir.
Ja, men det var liksom tillräckligt krångligt för att jag skulle eller tillräckligt enkelt för att jag skulle förstå det, men tillräckligt krångligt för att jag skulle känna mig stolt över att jag förstod det liksom. Ja, det. För jag var ju rätt ung då när det släpptes.
Ja. Vad gör Saddam i den här äventyret? Liksom mördar han kurder? Eller,
Alltså jag minns inte, det var en väldigt kort serie. Ja. Det var väl liksom rubriken och de här sidekick-namnen och sånt som var följa punchlinesen. Men det var någonting med att Salman då klottrade någonting på väggen. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var nog det roligaste. Men jag kommer ihåg, det var mycket så här snuskhumor också i de här studenttidningarna.
Ja, jag kommer ihåg en, det var nog i ett programblad då till karnevals, Lundakarnevalen.
Mm.
Där det var sån här, som en sån här pysselsida.
Mm.
Och så var det en sån prickar, det var en bunt prickar. Och så var det så här, de här prickarna är slumpmässigt placerade. Men om du tittar på dem i en viss vinkel så kommer du se det du tänker på. Men så var de inte ens slumpmässigt, utan det var liksom en naken tjej liksom. Pappa. Som var liksom. Men det var lite snusk, lite skoj.
Mm.
Lite spännande när man var 10.
Jo, verkligen. Jag kommer ihåg också, det var en sån liksom humorgrej som jag tyckte verkligen var genialisk när jag var liten. Det var jag så Lundakarnevalen.
Mm.
Och så åkte det förbi en sån vagn som var liksom en... Där det var någon som hade två fingrar vid näsan.
Mm.
Och så stod det så här, för det var mycket snuskskämt. Så stod det så här, snusket står på andra sidan. Och så sa min farsa, förmodligen så står det exakt likadant på andra sidan också.
Alltså två fingrar?
Ja, men alltså du vet, de gjorde lång näsa. Man sätter två händer framför näsan. Aha. Och imiterar en lång näsa. Att det var så här, haha, ni får inte se snusket. Det är på andra sidan.
Aha,
vagnen.
Okay.
Och sen så sa min farsa, förmodligen står det exakt samma sak. Att det snusket står på andra sidan, står på båda sidorna av vagnen. Och det som 10-åring tyckte jag var genialisk humor. Det var otroligt fyndigt.
Ja. Men The Onion var också en väldig inspirationskälla. Jag och någon polare hade ju en humorsajt back in the day när vi var studenter också. Och då var det ju The Onion som var lite förlaget.
Bojahed. Det pratade vi om första gången du var med i Arkivsamtal.
Ja,
för ganska många år sedan, 5 år sedan kanske.
Ja. Men The Onion, den är också väldigt jag kan också rekommendera ett gammalt WTF-avsnitt när de pratar med han som var head writer of The Onion, som jag glömt namnet på nu, Todd någonting tror jag. Han är extremt depressiv.
Ja. När grundades The Onion? Är den liksom gammal?
Sidan 90-talet, som jag har för mig liksom. Eller precis vid millennieskiftet liksom. De hade ju hunnit bli stora vid 11 september. Så var de stora och mainstream liksom. För då var det en stor grej hur de skulle hantera det.
Mm.
Och då tror jag den låg nere i typ så här 3 dagar.
Mm.
Och sen så släppte de, på den tiden tror jag de släppte nummer liksom. Istället för att kontinuerligt uppdatera. Och då hade de bara rubriken Holy fucking shit, America under attack.
Mm.
Som det var.
Men var det en ordvits på att det var heligt krig?
Eller? Nej, det var nog bara att så här, det blev knasigt. Alltså en nyhetstidning skulle aldrig använda frasen holy fucking shit liksom. Sen var det ju att det fortsatte, att artikeln bara var, jag tror att skämtartikeln var liksom att de skrev seriöst om det som hade hänt, men låg in en massa fuck, this is fucking crazy och sådana saker. Den intervjun är spännande också. Han pratar om, där säger han frasen som att så här, it's not always about the funny, sometimes it's about the sad.
Mm-hmm.
Och han är nog den som ligger bakom de mest cyniska The Onion-rubrikerna liksom, som kan vara jävligt bra. Han berättar bland annat i den podden om jag gillar cynism väldigt mycket. Och det är liksom, istället för att bara vara deprimerad och så tycker jag det är roligt när det får utlopp i cynism. Alltså att man drar väldigt vassa skämt om hur deppigt allt är. Men då är det att han, när han var väldigt depressiv och någon tjejkompis så skulle vara schysst mot honom och hänga med honom och ta hand om honom. Att hon sa så här, men du har så mycket att leva för. Ju liksom bara det här nu, vi hör fågelsång. Och han bara direkt så, det är inte sång, det är de som signalerar revir och... Det är att förmodligen är den här fågeln arg på en annan fågel för att den... Då sa han så, no! I will not let you ruin birdsong for me.
Men skrev han om det här idag? Nej, det handlade om då. Det var på vårt
WTF. Det han i WTF. Ja.
Men The Onion... vad var jag tänkte på? Jo, de var också med... Jag har inte läst så mycket av The Onion. Men jag kommer ihåg att den redaktionen var med när de gjorde filmen The Aristocrats.
Ja, just det. Och gör det extremt intellektuellt.
Ja, det kanske är det som är deras grej.
Ja, de har ett stort möte och liksom går igenom så här. Vad skulle vara att gå över gränsen just nu? Och så skriver de olika förslag så här. Fekaliehumor, bla. 11 september, ja, bla bla. Så att det känns lite humorlöst hur de jobbar där liksom.
Men det kändes väl kanske att det var lite det som var skämtet. Att de skulle göra det skämtet som en sån analysgrupp som skulle bryta ner det.
Ja.
Men har du några andra favoriter från Vanien? För jag har liksom jag har inte sett så mycket av det. Jag har mest typ David Liljemark och folk som har så här sagt att det inte är bra. Så de har inte orkat kolla upp det.
Jag tycker det är, jag följer inte lika noggrant längre.
Kollar du på alla avsnitt av SNL som släpps nu?
Ja, men ibland skummar jag igenom när jag märker att det är bra. Så bara klickar jag förbi den och så. Men med The Onion tycker jag fortfarande det är bra på att man har vant sig så jävla mycket vid formatet. Så att det är ofta inte så kul. Men
att man fattar konceptet.
Ja, precis. Men så då är det istället bara roligt med vissa transiga rubriker. Jag kommer ihåg en gammal som var Black Neighborhood Terrorized by Ask Murderer. Skämt då att de alltid uttalar ax av någon annan.
Ja.
Men jag kommer ihåg de väl tidiga The Onion som var
från 90-talet.
Detta var tidigt 00, det var när jag gick i gymnasiet.
Men du läste dem på nätet då?
Ja, det fanns på nätet liksom. Då var det liksom ett enkla skämt så här nu, men att var det en artikel som var väldigt rolig om hur forskare hade kommit fram, eller så här, mänskliga barn är dumma i huvudet. Att så här, och så var artikeln bara liksom långa beskrivningar av så här, att en 3 månaders bebis las ut i regnet. Så att dagmaskar som bara var 3 dagar gamla fattade att de skulle krypa ner under jord. Men, medan barn bara låg där och till det drunknade av regnvatten. Och så, det var liksom helt enkelt bara att dog en massa barn i det här. Det var skrivet som en vetenskaplig artikel om att barn inte, att mänskliga barn är så mycket efterutvecklade än djur. Liksom. Så det känns ju som en bara stor premiss som hade varit...
Jo, men det är att människobarn inte kan ta hand om sig själva. Ja, de är ganska gamla.
Ja. Och sen var det en artikel om så här arkeologer upptäckt ett helt folk skelett. Det är uppenbart att de bara hittat skelett. Men skämtet är att de trodde det var liksom, och så var artist rendering, så var det bara ett skelett med så här svärd och liksom,
jag minns någon, jag tror det var någon studenttidning som hade skrivit någon nyhet som de hade väl gått ut med något nyhetsblad eller någonting i, det kan ha varit i Lund. Att gräsmattorna utanför för de dagis och sådär liksom, att de gräsmattorna hade besprutats med diväteoxid.
Ja.
Som är då i H2.
Ja.
Men att det var väldigt många föräldrar som hade blivit upprörda att deras barn leker där och hade skrivit in.
Det är en klassiker, det gjorde Penn & Teller också tror jag, när de gjorde sitt program Bullshit. Så var det väl för att gestalta hur lätt det är att få folk att tro på saker. Jag tror det var de som gjorde det, eller så har detta gjorts i flera olika sammanhang. Men att de är ute och får folk att skriva på protestlistor mot
besprutning av diväteoxid.
Ja,
Det är säkert ett gammalt skämt som det är lite som gammal stand-up, säkert i studentvärlden, att det fanns gamla stockskämt som man kunde ha återanvända.
Någon hade hört det från en gammal överliggare och trodde att det skämtet kan vi ju ta med här.
Man har hört det från Sam Ask. Det var en smal referens inom Lund studentliv. Mm. Det var väl någon sån gammal... Eller han var väl inte gammal på den tiden, men en tjock man som drog skämt och var en god konversatör i Lund. Mm. Som folk bjöd in till sina gasmiddagar, så här kunde han stå och vara rolig liksom. Det var väl...
Undrar vad han gjorde civilt.
Samask.
Ja.
Vad han jobbade med.
Ja, eller han var väl en sån som var lärliga, men alltså sen när de slutade att folk kunde plugga i evigheter liksom.
Ja,
och han har skaffat ett riktigt jobb.
Ja, det... Han har väl, om man käkar på Lund, på Grand, så finns det liksom Sam Asks köttbullar eller något liknande. Eller kanske det var
den jävla akademiska delen av Lund. Alltså, fan,
jag har ju också väl blandade känslor inför Lund. Alltså så här, dels alltså, så här, det studentikosa känner ett spontant förakt mot.
Ja.
Men samtidigt så har jag ändå...
Man har full förståelse för att det är kul när man är inne i det.
Ja, och som barn när jag var mindre kritisk så tyckte jag liksom studentspex, alltså när man sa så Genghis Khan-spex och sånt, att det var jätteroligt.
Mm.
Och så, som sagt, Toddybladet minns jag ju också, att
jag
det var skitroligt.
Ett skämt som jag skrattade gott åt som barn när man kollade på det här karnevalståget. Det var att någon student sprang fram och tog ett foto med en uppenbart fejkad kamera.
Mm.
Så här, men skulle vara liksom pappkamera. Och så tog ett foto och sen gav en bild till den.
Mm.
Och då var det ju bara en bild någon hade ritat så här full fotting. Men det var bara en liten effekt att så här, klick och så här och så bara det var ju så sånt jag ut. Det var roligt.
Men också ja, med sån studenthumor det har ju beröringspunkter med den typen av humor som jag gillar mest. Alltså så när svenska med och Python som känns som liksom en grövre version av med. De påminner rätt mycket om den typen av studenttidningar som Toddybladet och liksom med påminner väl ganska mycket om då National Lampoon som var en...
Men med var väl också amerikanska tidningen med?
Ja, det var ju, de gjorde ju vissa originalsvenskt material, men...
Jo.
Men det är ju sprunget ur någon form av så studenthumor-traditionen och den typen av humor jag gillar.
Ja.
Så det är väl på något sätt liksom, ja, men kanske lite too close to home när liksom man ser baksidan av studenthumorn också, när folk springer runt med rosa overaller och visselpipor och pratar latin. Eller vad fan?
Ja, det är ju extremt plågsamt när det inte är roligt. Ja. När, ja men så här. Hipp-hipp-gänget, de fick det att funka. Men det är ju inte... Alltså, någon utklädd till brandgubbe står och ser den bomba är mycket pinsammare än att se en komiker bomba.
Ja, men hipp-hipp-gänget, alltså Johan Wester såg jag när jag var liten då i de här Genghis Khan-spexen och tyckte att han var roligast.
Kingen, liksom.
Jag tyckte han var skitrolig. Eller, jag tycker fortfarande är rolig. Nu kommer vi lite mer in på studenthumor än amerikansk humor. Vi hade också kunnat säga
att... Vi har lite kvar på ämnet amerikansk humor eftersom du
har tror det världens bredaste. Jag trodde att vi har tömt ut det nu. Vad tänker du att vi har kvar?
Jag menar att det inte... Alltså det är ett ämne som är för stort.
Nej, jag skojar också. Jag tänkte bara att vi skulle säga det enda vi inte har tagit upp är Jim Gaffigan. Jim Gaffigan. Nej, det kanske jag har nämnt, jag vet inte.
Vi har inte nämnt pantertanten.
Nej. Bra. Då nu kanske vi har nämnt allt. Jim Gaffigan och pantertanter. Benny Hill, det är brittisk humor.
Ja, det är brittisk.
Ja.
Vi har slut på amerikansk humor.
Då ska jag kolla hur länge vi har spelat in. Ja, jag tror vi har även lyckats fylla ut ännu en timme av podcast.
Och det är det viktiga.
Det är det viktiga.
Ja.
Jag har lyckats vrida ur den här disktrasan som vi kallar arkivsamtal nu i över 6 år.
Ja. Det viktiga är att det håller tiden och att det kommer ut i tid.
Ja, det är ju... Jag tror att det är viktigare än att det är jättebra i alla fall.
I ditt huvud är det ju absolut viktigare.
Ja, men jag tänker även i lyssnarnas huvud. Alltså så här, att om jag bara skulle hoppa över en vecka... Så hade de nog mått sämre än om du sa att
det inte är jättebra. Än om du släpper undermåliga avsnitt.
Ja, undermålig behöver du inte...
Ett halvår i rad.
jättebra, alltså skillnaden med undermål är jättebra, det är ett gap där.
Jag tror också att vi lever under så här aspisarnas förtryck.
Mm.
Nu är Aspergers en diagnos som har typ försvunnit, som jag fattar, det är autism på olika
spektrum. Ja, det ligger inom autismspektrumet.
Men att vi lever under deras förtryck, för att det är de som klagar mest.
Mm.
Även som man är under ljudbögarnas förtryck också.
Mm.
Att när man har dold ljud på en podd så får du höra det jättemycket mer än om du har dold innehåll i en podd.
Ja, det stämmer ju. Ja. Fast det är lättare att sätta fingret på dåligt ljud än att sätta fingret på dåligt innehåll.
Det är lättare att räcka finger åt ljudbögarna. Nej, det är klart det är störigt när det är dåligt ljud. Men, ja.
Ja, och det
var... Det var den definitiva historiken av amerikansk humor.
Ja,
från början till slut. Nu är den över.
Ja, man kan säga att vi fattade ett helhetsgrepp kring fenomenet amerikansk humor. Ja, men det, amerikansk humor från Henny Youngman till The Onion.
Ja.
Sluta på 90-talet. Jag vet inte om det var The Onion var det modernaste vi nämnde. Nej, men kanske Sean White är väl en ganska
Sean
ny
White
komiker.
Är ni, har vi, sett, vi har sett Kyle Kinane.
Ja.
Vi har sett Ron Funches.
Han var väldigt rolig.
Vi kommer att se Patton Oswalt förmodligen. Kanske Norm Macdonald. Mm. Det kommer att vara fett.
Ja.
Vi har det bra här i LA. Comedy-mässigt.
Ja, och även bra utsikt.
Det också. Vi kan se Hollywood-skylten på långt, långt avstånd.
Men för att avsluta med en liten blinkning åt en svensk humorfilm.
Mm.
Vi hade i alla fall otur med vädret.
Det hade vi. Var inte så avundsjuka på oss. Det är ibland lite halvbra väder.
Det är ibland lite regnigt.
Fast det, nu är det sol.
Ja.
Men bara 16 grader.
Som de säger i Örebro. Idag ja.
Idag ja.
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Får jag nämna att man gärna får lyssna på min comedy-skiva.
Ja, det har du redan gjort, men du kan nämna
men
det igen.
Ja, men jag vill nämna det igen. Så här nu när man avslutar avsnittet och vill ha något att lyssna på. Då går man in på Spotify och söker på Johannes Finnlaugsson eller på Året är 2018. Och hör mig skämta om allt som hände 2018.
Mm, ett helhetsgrepp på 2018. Och det finns även gamla 16 och 17 också.
Ja, Året är 2016, Året är 2017 och Johannes Finnlaugsson löser Palmemordet. Alla de finns på Spotify.
Oj, du kan vara en av de svenska ståuppkomiker som har släppt flest album på Spotify.
Betnér ligger före.
Mm.
Och sen har väl Jonas Strandberg släppt så här 17 EPs.
Jag tror han har tagit bort de flesta av dem.
Ja.
Han blev arg på Spotify när de tog bort låten Knulla barn.
Ja, just det. Han var den enda som satt ner fot. Medan Anton själv till exempel behöll sina låtar.
Ja. Men, ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Ja, alla kan ta bort sina EP som med ostskämt.
Ja.
Ja.
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Johannes Finnlaugsson.
Fullbordat samtal.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.